Vi ska visa rätt sinnelag och barmhärtighet mot varandra. Det är en församling av syndare som lever av Guds förlåtelse. Låt oss därför bekänna våra synder tillsammans och be honom om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa, så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja, och vet mig därför vara värd evig fördömelse. Om du skulle döma mig, som din stränga rättvisa kräver, och mina synder har förtjänat, dock har du, kära himmelske far, lovat din nåd åt alla dem som omvänder sig, och i tro flyr till din ofattbar barmhärtighet, och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber, var mig nådig, och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn, till pris och ära. Kära vän, på vår Herres och Frälsares Jesu Kristi uppdrag tillsäger dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar för dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Låt oss bedja.
Herre Gud, du som är fridens källa och upphovet till all rättfärdighet, låt världens gång vara fridsam och din kyrka fröjda sig i en stilla gudsfruktan. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Vi reser oss och lyssnar till dagens gamla testamentliga text från Sakarjas boks 7 kapitel, verserna 8-10. Orden lyder så i Jesu namn. Och Herrens ord kom till Sakarja. Han sa det: så säger Herren Sebaot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Amen. Episteltexten idag är från Romarbrevets 2 kapitel, verserna 1-11. Där skriver Paulus: därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätt att drabba dem som handlar så, men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer den som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Men med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar, evigt liv och den som uthålligt gör det goda och söker härligheten. Ära, härlighet, ära och odödlighet, men vrede och straff och den som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör sig onda, juden först, men också greger. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först, men också greken. För Gud är inte partisk. Så lyder Guds ord. Amen. Herre hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Johannes evangeliet 8 kapitel, verserna 1-11. Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och farisererna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom, få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sa: Den av er som är utan synd kan kasta den första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med henne, med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så lyder det heliga evangeliet.
Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Livets ande, kom från ovan. Kom och bär från himlen bud. Du kan ge den stora gåvan, tron på ordet, tron på Gud. Till Guds människor du talar än idag kring all vår jord. Folk och själar du huggsvalar än idag med skriftens ord. Amen. Vår predikotext idag
den texten som vi hörde, den vaniljetexten som vi hörde läsas från altaret tidigare. Den är en känd text för er, så jag tror vi läser den inte igen. Predikan idag kommer att handla om den som är utan synd får kasta den första stenen. Man kan fråga sig, betyder det som Jesus säger att det är fritt fram att begå synder? Eftersom ingen av oss är utan synd. Är det det han gör när han säger det här? Att vi inte kan längre föra varandra inför rätta. Vi inte kan längre påtala synder. Har det ingen betydelse hur mycket vi super och svär, talar strunt eller ligger runt? Ingen klarar ju ändå av att hålla livet perfekt, måste vi medge. Leva syndfritt. Och Jesus är ju trots allt, har vi lärt oss, syndarens vän. Se bara på den här världen vi lever i idag. I kärlekens namn, kärlekens och toleransens namn, välsignas syndarens synder av kyrkor runt om oss. För vem kan väl säga något? Inte är du heller felfri, min vän. Han som har gjort, inte har gjort något fel kan kasta första sten. Låter inte bekant. Är det en god förståelse av det här stället? Är alla som öppnar munnen och talar om obekväma synder egenrättfärdiga, högmodiga och fariseer som vandrar fjärran från Jesus och hans evangelium? Är det det som texten säger? Nej, visst inte. Men det finns högmodiga, egenrättfärdiga och fariseiska människor som gjort Bibeln till en lagbok. Det vet vi. Sådana som bondas och oroas och har tungt över andras synder. Men vänner, alla som påtalar synder är inte lagiska. Jesus var inte lagisk. Men otaliga gånger påtalar han synder. Han flyr inte de tillfällen när han började varna och tillrättavisa. Kanske det hårdaste stället finner vi i Matteus evangeliet, där Jesus säger till sin gode vän och lärjunge Petrus, när han försökte hindra honom från att tala om sin förestående korsdöd. Ni minns säkert det stället. Det stället som är väldigt svårt att förstå för oss. När Jesus säger till Petrus, gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds tankar, utan människors. Men är det så att den här texten från Johannes evangeliets 8:e kapitel, som är så kär för oss, inte är bra, trots allt bra att användas av oss? Är det så många som har missförstått den? Att det handlar om att allt är tillåtet. Ingen kan säga någonting om din synd. Vad är den rätta förståelsen av den här texten då? Finns det en sådan? Eller behöver vi också nu i toleransens namn inte komma med sådana uttalanden som vi skulle veta mera än andra? Låt oss konstatera för det första att synden är brott mot Guds lag. Att synda, man syndar när man inte gör Guds vilja eller undviker att göra det han när man gör emot Guds vilja eller undviker att göra det som han har påbjudit, det som han har föreskrivit att vi ska göra. Den här kvinnan hade klart gjort sig skyldig till överträdelser och brutit mot Mose lag. Så hade även den som låg med henne gjort. Så enligt lagen skulle de båda stenas. Att mannen som legat med henne, eller kanske männen, inte var dragen inför rätta och hotades av samma stening, gör inte kvinnans gärning mindre värd eller mindre skyldig. Hon hade gjort det och förtjänade stening. Och det som kom med henne till Jesus var ju inte intresserad av att uppfylla lagen och skaffa bort orättfärdigheten som det står i Guds Moselag, utan de ville fälla Jesus. De var beredda att offra den här kvinnan för att komma åt Jesus. Så den här kvinnan var ju inte dömd, utan skulle utan rättegång blivit stenad om Jesus sa det så. Något som vi vet att Mose förbjöd dem att göra när han säger i sin femte Mosebok: om en man eller kvinna hos dig i någon av de städer som Herren din Gud ger dig visar sig göra något som är ont i Herrens ögon, Herren din Guds ögon, genom att överträda hans förbud, och detta blir berätt, och lite senare säger att detta blir berättat för dig och du får höra om det, ska du noga undersöka saken. Om det visar sig vara sant och kan slå fast att detta avskyvärde har förövats i Israel, ska du föra ut till din stadsport den mannen eller kvinnan som gjort denna onda gärning, må det vara man eller kvinna, och stena den personen till döds. Efter två eller tre vittnens utsago skall han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnesmål. Först ska vittnens hand lyftas mot honom för att döda honom, och sedan hela folkets hand. Du ska skaffa bort det som är ont ifrån dig. Ingen skulle avrättas godtyckligt, utan dömas efter noga undersökning. Detta var inget som det här folkhopen var intresserad av, utan de ville bara fälla Jesus, som vi tidigare sa. Skulle Jesus uttryckt samtyckt i hennes avrättning, tror jag stenarna skulle ha regnat där på stället över henne. Utan rättegång och vidare undersökning. De hade gaddat ihop sig och stod nog beredda att döda henne. Men Jesus sätter sig ner och börjar rita i sanden på tempelplatsen. Vad han skrev eller vad han ritade vet vi inte. Men folket med lite, kanske lite mindre aggression fortsätter att fråga honom och fordrar ett svar av Jesus. Och Jesus vet att det inte har rent motiv, att det inte vill skaffa bort orätten från Israel. Kanske det här var en känd syndare som hade fått gå runt på Jerusalems gator en längre tid. Kanske till och med en av glädjeflickorna som fanns på den tiden, som användes, kanske inte av dem personligen, men av någon nära kär eller vän till dem. Så alla kunde säkert samtycka till att det här var en rätt dom av dem som stod där. Och inget blod, oskyldigt blod skulle ha utgjutits om det hade avrättat henne. Men det kanske det också hoppades att den här situationen skulle skrämma Jesus så mycket så han skulle han ha brutit mot Mose lag och nonchalerat den. Och om de hade stenat henne där, så tror jag de var medveten om att romarna inte skulle ha gått förbi det, varken de som stenade eller Jesus som beslutade om steningen. Så det straff som skulle ha drabbat Jesus skulle även ha drabbat dem. Jesus ville de åt. Och visst kom de åt honom. Vad är synd som en människa har gjort sig skyldig till skulle han betala för, så även de här synderna. Och visst hade de rätt att han älskade syndaren. Ja, även den stenbärande folkhopens synder. Även deras synder skulle svida på Jesu kropp inom en snar framtid. Så när han säger att den som är utan synd må kasta den första stenen, följer han Mose föreskrifter om att hur en stening skulle gå till. Först ska vittnens hand lyftas mot för att döda honom, säger Mose. Och det som Jesus också säger här, men han vrider till det lite. Han skärper till det. Han säger, den som är utan synd. Jag tror inte man ska gå så långt och säga att det handlar om hela livet. Utan i det här fallet, den som är utan synd i det här fallet, den som har vill skaffa bort orätten från Israel, den som är beredd att gå längre i sin strävan efter att skaffa bort orätten från Israel. Och den som är vittne till det här, han kan kasta första stenen. Men ingen av dem hade ett orent motiv. Ingen av dem ville skaffa bort orätten från Israel. Deras motiv var inte att söka Herrens sak, utan de ville fälla Jesus. De frestade Gud. Och de visste det troligen med sig. I brådskan att fälla Jesus var de beredda att gå över lik och att synda mot Guds uppenbarade vilja och rätta någon godtyckligt. Så redan där överträdde de Guds lag. Men Jesus svar till dem går även djupare än så. Han frågade dem, har de verkligen råd med evigheten framför ögonen, den allseende guden, att nu börja kasta sten, att nu börja stena någon för överträdelser? Har de verkligen råd att göra det? Steningen, straffen, kan komma närmare i det avfälliga Israel. Det kan drabba dem själv, deras närmaste eller vänner. Jag tror inte det skulle stanna med den här kvinnan, utan jag tror det skulle gått mycket, mycket längre. Så bryr sig då Jesus om den här kvinnans synd när han säger så här. Säger Jesus att hon inte förtjänade steningen? Nej, det gör han faktiskt inte. Han motsäger sig inte att det skulle ha stenat henne. Ja, det var den synden skulle straffas med, som vi vet, enligt Mose lag. Och Mose föreskriver att båda skulle stenas när det blir tagen på bar gärning. kanske till och med det var flera än den här enda mannen. Inte heller är han emot att lagen blir predikad. Men låt oss inte predika den selektivt. Bara lyfta fram vissa synder. Låt oss inte glömma våra egna synder. Lagen kräver att vi ska vara felfria och heliga. Allt annat är överträdelse av Guds lag. Lagen kräver att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det första och största budet. Sen kommer ett som liknade. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Det är helt rätt att synden ska bekämpas. Lagen har fortfarande samma skärpa som den alltid har haft. Och Gud i himlen hatar ännu enligt sin lag synden och syndaren i sin helhet. Lek aldrig någonsin med tanken att synden är ofarlig. Låt dina stenar falla ur dina händer. Dem som du anklagar din nästa med. Det som du anklagar din nästa med. Kasta bort det och låt det ligga. Ta inte med det hit. Men stanna kvar på tempelplatsen. Här på tempelplatsen idag. På hedningarnas förgård. Stanna hos Jesus fast det gör ont i ditt bröst och fast du känner att orden träffar dig eller håller på, till och med håller på att kväva dig. För Jesus säger exakt på samma sätt till dig idag som han sa till kvinnan, den enda syndaren som lämnade kvar hos honom. Äktenskapsbryterskan i vår text. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mera. Hon blev benådad. Hon behövde inte stenas. Jesus hade inte kommit för att döma världen, utan för att världen skulle ha liv. Snart var tiden inne när Guds krav på blod för synd skulle upphöra. Varken människors eller djurs blod skulle mera utgjutas. För Jesus gick in i det allra heligaste en gång för alla, läser vi Hebreerbrevet. Inte med bockas och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och var en evig återlösning för oss alla. Jesu eget blod rann en liten tid efter det här i hennes ställe. Därför behövde inte hon dö. Men fortfarande finns Jesu uppmaning till henne att gå, men synda inte mera. Också kvar som en uppmaning till oss att leva ett liv, ett ärbart liv. Du har blivit utvald och kallad ut ur den här världen för att leva med honom. Johannes påminner oss, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Vänner, vad är då Guds vilja? Jesus säger, ja, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Amen. Låt oss be. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften från dig. Kom och uppliva modlösa hjärtan. Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig och att uthärda korset och smärtan. Fyll vår tro med din glöd. Ge åt hoppet ditt stöd. I ditt hägn låt oss alla bevaras. Hör vår bön, var oss när du som hjälparen är. Låt din bild i vårt hjärta förklaras. Amen. Vi reser oss och bekänner vår gemensamma tro med den apostoliska trosbekännelsens ord. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begravd, nedsteg till helvete, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida, och därifrån skall komma till att döma levande och döda, och på den helige Ande, en helig allmännen kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några kyrkliga meddelanden. Idag efter gudstjänsten så blir det Herrens heliga nattvard en tid efteråt här. Nästa gudstjänst här i Lepplax blir först 30/7. Då är det med mig, predikant och liturg. Då är det också Herrens heliga nattvard efter gudstjänsten. Nästa gudstjänst i Vasa om två veckor. Det blir den 23/7 klockan 18 med HHN klockan 17:15. Då är det på Villagatan 1 och predikant och liturge då Ola Österbacka. Så blir vi att få ta upp en kollekt som tillfaller församlingens verksamhet. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.
Herre Gud, himmelske far, du som är en rättvis domare och inte låter dig jäckas, men också barmhärtighetens far, all nåds Gud, som förlåter oss och upprättar oss. Vi ber dig, förbarma dig över oss, som kärlekslöst dömer vår broders brister och inte ser vår egen skuld. Låt oss rätt lära känna dig, så att vi blir frälsta undan övermod, men också från förtvivlan när vi drabbas av våra synders lön. Låt oss efter din sons förebild handla så mot vår nästa, att vi förenar rättvis och mild, och så vandrar dina vägar, som leder till liv och evig glädje. Välsigna din kyrka över hela jorden, förse den med rediga heder, som oförfärat predikar lag och evangelium, och leda människor allt närmare dig. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Idag ber vi särskilt för dem som på så många håll i världen förföljs, för ditt namns skull. Särskilt för kristna i Kina, i Nordkorea, i Mindre Asien, och även i Irak, Iran och däromkring i de länderna. Var med även kristna i Syrien och många av de afrikanska länderna där det blir förföljda. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, dess styrelse och medarbetare. Hjälp oss att i ödmjukhet vägleda dem som söker en sådan församling, en sådan församlingsgemenskap som du vill att vi ska få njuta av här i världen. Vi ber för SLT och för de kyrkor som är med i vår gemenskap. Led de samtal som pågår tillsammans med finska bekännelsekyrkorna. Välsigna församlingen i Lunavtsi, dess tjänare Ivo Lazaro och Ilja Nitsson, i hans arbete bland Europas romer. Allsmäktige Gud, bevara vårt land och folk, led republikens president i hans ansvarsfulla arbete och ge vishet åt landets riksdag och regering. Uppehåll vördnaden för lag och rätt, plikttrohet, enighet och goda seder. Välsigna alla som bor i detta land och som arbetar för dess bästa. Skydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Hindra din nåd olyckor i arbete och i trafiken. Ge oss ett rätt sinne att hjälpa de fattiga och utstötta och den som kommer till vårt land och söker hjälp. Barmhärtige far, förbarma dig över alla som lider under terrordåd, som sörjer sina kära, sådana som är ensamma, alla barn som saknar föräldrar och föräldrar som sörjer barn. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ge livsfrukt av de barnlösa. Var med alla sjuka. Var med dem som vi nu var och in stilla ber för. du livets och dödens Herre. Hjälp oss när vår dödstund kommer. Att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen.